Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och välkomna till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och Patrik är Patrik som vanligt. Hej.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Det är bra. Det är jättebra. Jag hade pysslardag och vilodag efter småbrukarhelgen som var nu. Jag körde med den andra småbrukargruppen då, så nu har vi gjort frilansodling med båda och det är, ja, men det är en sån där, vet du, att det är så roligt och samtidigt som man är ju jättetrött efter att ha varit så intensiv i 2 hela dagar då, så är det.
Men tänk hur mycket du har fått gjort.
Ja, och jag har ju problem med ryggen. Så alltså allt har ju, ja, det, du vet, när man har 2 12-personers grupper, då får man ju nästan hushålla med arbetet, vet du, så det ska räcka. Jo, men alltså, du vet, det här att lyssna på föreläsningar och ja, läsa och alltihopa det där, det går ju att göra. Så det viktiga när folk kommer hit är ju att de ska få ta i grejer och pröva och se. Och så givetvis att man resonerar och berättar runt omkring också då. Men just det där att alla får prova olika såmaskiner och verktyg och redskap och plant. Ja, du vet, allting som finns, va?
Gud vad spännande. Vad ja. Kul för dem att få lära sig det.
Ja. Och ja, det är ju varierande bakgrund, men det känns som att de som har med sig, ja, det finns ju flera dimensioner av det. Just de som är mer erfarna, de får ju lite, ja, alltid blir det breddning och sånt där, men då har du de här dimensionerna om att få träffa likasinnade och arbeta tillsammans och få inspiration till nya grejer och så.
Få liksom inspiration och pepp är väl viktigt.
Var laddad när man åker hem och vill ta tag i grejer och energi. Ja, så är det. Men sen, jag tänkte det nu efter helgen här, efter de här 2 helgerna då, första gruppen också där, att just hur tacksam man är. Tänk att folk vill komma hit liksom och vara här och ta del av det här som man har gjort och lärt sig och sådana där grejer. Ja. Alltså, det är helt otroligt.
Ja, vad spännande. Alltså, ja. för mig så för mig var det ju dela med sig som kom först. Så jag tar ju det för givet lite. Du började ju med småbrukandet och började dela med dig sen. Är du med?
Ja.
Och så jag tycker nog på något sätt att det är självklart att folk vill se och inspireras och sådär. Men det var jättebra att tänka så, att alltså att vara tacksam för att man får dela med sig.
Ja, man ska inte missa en chans att vara tacksam här i livet.
Så är det verkligen.
Det är en av livsfusken som finns, för då blir man glad.
Ja.
Ja, men det är så faktiskt.
Du, en annan grej som gör mig glad. Jag var och jagade bäver i helgen.
Ja.
Och det var väldigt intensivt. Vi åkte upp till Ångermanland, jagade 2 dagar. Körde bil 2 dagar, jagade 2 dagar. Körde hem. Inte ens det. Jag var borta 3 dagar. Ja, hur som helst. Jag fick faktiskt användning för lite... jag fick anledning att testa min beredskap i skarpt läge.
Okej!
Okay. Så det var kul.
Kan du berätta om det eller?
Ja, det kan jag gärna göra. På vägen upp så... Jag hade lånat ett släp av en polare för att vi ska köra upp fyrhjulingen. För att man jagar bäver så vi glider längs en å. Så vi behövde liksom ett sätt att ta oss tillbaka till bilen. man glider liksom en mil på en å, och då behövde vi kunna lämpa av fyrhjulingen där för att köra till bilen och hämta den.
Mm.
Så jag lånat ett släp av en polare och lastat fyrhjulingen och körde upp. Och det är ju säkert att köra så här långt med släp. Man får ju bara köra 80, så det tar väldigt lång tid. Men i höjd med Ölandsbro, nära Höga Kustenbron kan man tänka, så börjar det låta riktigt illa från släpet. och när man kör en sån stor bil och har ett sånt där litet släp efter, så man känner ingenting, det märks ingenting liksom. Vi hörde bara ljudet. Och jag hade polaren med mig i bilen, och han bara, det kanske är en sten som har fastnat i bromsarna. Jag bara, det tror inte jag att det är. Och så vi krypkörde i det var ju en sån här mötesfri, alltså 2+1 väg.
Ja.
Och vi var ju, det var ju ett körfält bara. Så jag tänkte, jag måste fortsätta köra. Jag får ta mig till en rastplats. Men det kom en rastplats ganska omgående. Så körde jag in där och gick och kollade. Då hade ju ena däcket exploderat. Och det var ju i princip bara fälg kvar. Så då stod jag där på en rastplats utanför Ölandsbro med en fyrhjuling och polaren och polarens treåriga dotter i bilen också. Och kände så här, hur fan ska jag göra nu? För jag kunde liksom inte lämna släpet och fyrhjulingen där, för det är väl någon annan som lastar på sitt släp och kör iväg.
Ja, precis.
Eftersom jag då har en ganska extrem variant av det här med att bygga upp ett nätverk omkring sig med människor som kan hjälpa en i sådana situationer. Vi brukar ju prata om att man ska ha god kontakt med sina grannar, att det är den bästa beredskapen. Och jag har ju löst det genom att ha väldigt många följare på Instagram.
Så du bara la ut på Instagram och berättade vad det var, eller?
Ja, det började med att jag först ringde till olika däckfirmor här nu sann, men det var ingen som hade rätt däck. Men sen la jag ut på Instagram och skrev hjälp. Och då var det en underbar kille som heter Patrik, som bor i Ölandsbro, som hörde av sig. Han hade inget däck som vi kunde låna, men däremot han hade ett släp som vi kunde låna. Polen åkte och hämtade släpet. Jag stod kvar med fyrhjulingen, började packa av alla grejer. Och sen så fick vi låna det där släpet och körde upp det till bävjakten. Och det var ju underbart, så jävla snällt av den andra Patrik. Och så jävla underbart att ha det där. Det är så jävla lyx för mig att få, att, för allt löser sig ju. Alltså det var en annan kille som hörde av sig som hade två skruttiga vinterdäck som jag kunde få och sådär. Så det var ja, helt underbart. Men så på vägen hem i alla fall så var jag själv, för polaren skulle stanna där uppe. Och jag skulle då köra till Ölandsbro och byta till vårt originalsläp. Och då tar de här skruttiga vinterdäcken och sätta på och tar mig hem med hjälp av dem. Så jag hade alltså hjälp av två olika Ölandsbro-bor. Jag kom dit och åkte hämta däcken och åkte till dem jag hade lånat släpet av. Skiftade däck, lastade på, kopplade på släpet, allt var frid och fröjd. Nu vänder det, tänker jag. Men det var så jävla mycket surr. Alltså du vet, när man kommer hem till någon sådär, de bodde jättefint och de hade liksom, de var intresserade av fiske och jakt. Och vi hade en hund som var lös och vi pratade hundar och jakt. Ja men du vet, som man gör.
Jag vet exakt, Kalle, jag vet allt.
Och jag vet att du kan, att du antagligen kanske drabbas av samma grej. Att det blir lite mycket för dig då i huvudet när du ska prata och göra något samtidigt. Men jag kör iväg i alla fall och efter 6 mil ungefär på en sån här 2+1 väg så blir det då två körfält åt mitt håll. Då kommer det upp en kille bredvid mig brännandes med sin bil och pekar bakåt mot mitt släp. Och jag bara, åh nej! Så jag kör in till kanten direkt. Jag får plats i vägrenen, så det är inget problem. Så går ur bilen och då står däcket som jag då har satt på precis rakt ut, för att jag glömt att efterdra bultarna.
Mm.
Så de har skakat loss. Kvar i däcket sitter två bultar, halvt utskruvade. Två lyser med sin frånvaro. Jag bara, okej. Nu är jag då själv, vilket är en ganska stor skillnad när man hamnar i sådana situationer, om man har någon och... ja, precis. Alltså, när man hamnar i sådana här liksom, jobbiga situationer, så är det alltid skönt att ha någon att bolla med.
Ja, men så är det. Resonera.
Ja, men exakt. Och man kan också ta olika roller. Alltså, om en blir stressad så kan den andra bli lugn och sådär. Nu var jag själv, så nu var jag tvungen att både bli stressad och lugn samtidigt. Men Hade aldrig kollat om jag hade en domkraft i min bil. Jag hade aldrig kollat om jag hade ett fällkors i min bil. Jag hade ingen aning om vad de var. Men det hade jag. De var under baksätet, som de brukar vara. Så det var ju jävligt skönt. Så jag kunde hissa upp släpet och då dra i de här bultarna igen. De här två som jag hade. Jag tänkte, det kan ju funka att köra med två. Så jag drog i den ena. Det gick bra. Skulle dra i den andra. Den var lite trög. Så då tog jag i och drog av den. Så då hade jag i släpkärran på ena sidan hade jag då en bult som var idragen och en bult som var av. Tänkte, det här kommer ju inte gå att köra med. Så då började jag gå längs E4.
Men du hade ju fyra eller fem på andra sidan.
Det har kommit dit.
Jaha!
Så jag började gå längs med E4 bakåt för att försöka hitta de bultarna som hade ramlat av. Och då tänkte jag, jag ska börja ha varselväst i min bil. Det hade jag inte, men det ska jag ha. Men jag hittade inga bultar, så jag fick gå tillbaka till bilen. Och så, på andra sidan satt det fyra bultar, så jag tog då en därifrån. Så att jag hade två bultar på ena sidan och tre bultar på andra sidan. Och sen började jag krypköra. Det var 3 mil till Biltema i Sundsvall. Så jag körde 50 dit på E4. Och det som är läskigt då, jag ser inte släpet i min bil. Så att det kan sitta kvar, det kan ha ramlat av, däcken kan ha ramlat av. Jag märker liksom ingen skillnad, jag får bara chansa på att det går bra. Men det gjorde det. Jag ber om ursäkt till alla som låg bakom mig mellan Härnösand och Sundsvall i lördags. Men jag tog mig till Biltema, köpte nya bultar och drog i dem och tog mig sen hem. Det tog 13 timmar för mig att köra från Örnsköldsvik till Nynäshamn. Mm. Nu både jag och släpet och fyrhjulingen hemma. Mm.
Men då kan du också vara tacksam.
Ja, jag kan vara tacksam. Men jag kan också vara, alltså dels är jag ju tacksam över det där. Jag tänkte att jag vill säga det där med och alltså för vad lyxigt det är att ha så där människor som man kan be om hjälp. Och jag tänker att det är en illustration över hur viktigt det är att inte vara den där ensamme stark tanken som är lätt att hamna i, att det är bara skitsnack. Mm. Ensam är inte stark. Man behöver folk runt omkring sig och man behöver hjälpa varandra. Man behöver ha kollat igenom sin bil vad man har, så man vet om man har ett extra hjul och vet om man har en domkraft och vet hur den funkar och kolla på de grejerna. Och man måste tänka igenom att sådana här grejer kan hända. För det är inte självklart att alla hjul ska sitta på bilen hela resan.
Nej, men det är ju så, va? Och sen, ja, men det är bra att bli påmind också. Du sa ju det här att du hade inte ens kollat domkraften. Exakt. Efter att ha kört en beredskapspodd i snart 1 år och 1 kvartal.
Ja, exakt. Mm. Ja, det är för jävligt.
Ja, det är det faktiskt, Kalle.
Skomakarens barn och trasiga skor.
Ja, men det där, jag tycker att det där är väldigt... Alltså det finns verkligen en sån anda och det är faktiskt så här. Jag tänker att någon kanske tänker där, jag kallar han i kändis, det är klart folk vill hjälpa han. Jag stannade vid vägen här igen en bit härifrån och pratade för att telefonen skulle brytas.
Ja, just det, du kör en dålig täckning.
Ja, precis. Och alltså... Ja, i alla fall var tredje bil sänkte hastigheten och tittade in i bilen att allt var okej. Det var ingen som stannade och frågade den här gången. Det brukar du göra annars.
Men de såg att du satt och pratade i telefon så då, och du var vi medvetande.
Ja, precis. Och de förstod ju varför jag hade stannat där också förmodligen då, va. Men det var som en annan i kommunen här som jag pratade som hade haft bekymmer och... Han högg upp ved åt dem.
Jamen.
Och då trodde de att de skulle dela på det där. Nej, jag behöver ingen ved, sa han bara. Så fick de alltihop.
Oj.
Nyinflyttade människor då, va? Och så, och sådär. Det finns ju många exempel som helst hur hjälpsamma människor är, va?
Så, men och sen den sista grejen som jag vill säga som jag tänkte på är att för mig, att det här hände mig nu, att hade det här hänt mig för 5 år sedan innan jag flyttade till gård och började göra saker och lära mig saker och vara en sån som ja, men en
Ändra din självbild till en kapabel människa.
Jag har blivit en kapabel människa. Så jag tänker att för 5 år sedan så hade jag väl liksom ringt 112. men nu så kunde jag lösa det här. Jag kände mig väldigt liksom resourceful efteråt. Mm. Och det är en härlig, stärkande känsla. Och det kom ju av att jag vågade försöka klara det själv. Så det vill jag också rekommendera. Att, ja, men det där, lag efter läge du brukar säga. Det är,
ja. Lag efter läge och lös uppgiften.
Exakt. Det var härligt. Och jag blev också påminn om den där resan jag har gjort igår. För att jag har ju skaffat ett bevattningssystem i mitt växthus. Och min brorsa och hans tjej är också väldigt odlingsintresserade. Och jag har lovat dem att jag skulle fixa ett bevattningssystem åt dem också. Så jag köpte alla grejer till dem och var igår och kopplade in det hos dem. Och han är nog lite mer där jag var tidigare. Att det är mer att man ringer någon som hjälper en. Och det gjorde han ju i det här fallet, att han ringde mig som hjälpte honom. Men jag blev bara påminn om det där när det är som en, ja, men en stor grej att skruva i en skruv. Att, så är det inte för mig längre. Men det var det förr. Och den resan har kommit, den förflyttningen i mig har kommit av att jag har kastat mig ut på det djupa och hållit på. Och det, jag tror att det är så det går till för människor. Att man måste våga göra läskigt och våga
exponera,
göra fel.
Säger jag.
Exakt, våga göra fel. Att ta den risken för att utvecklas.
Mm.
Och jag kände verkligen vilken skillnad det är. Att jag inte drar mig för att koppla el eller att jag vet vad gängtejp är. Det tar jag för givet nu. Jag tar för givet att alla vet vad gängtejp är. Men min brorsa visste inte vad gängtejp var. Och det är, så var det för mig också förut. Och jag känner mig så, jag känner mig ganska mallig över den resan som jag har gjort.
Att lillebrorsan får åka och hjälpa storebrorsan nu. Visst är det så? Han är väl din storebror?
Ja, han är 14 år äldre. Han har ju alltid varit min idol.
Ja,
så det är ju... Det var kul.
Nej, men det där du tar upp nu är så viktigt. Och vi har pratat om det förr, vet jag. Men vi har gjort så många avsnitt nu så det är ingen fara att ta upp samma igen. Nej, men alltså det är ju det. Och just det här att... Nu är det ju känsligt i och med att det är trafik just i det här fallet då. Men generellt sett så just det här att våga misslyckas alltså. Det, ja. Att det är att lära sig hantera de känslorna som omger misslyckandet och inte... Nej, men alltså man blir ju väldigt begränsad i livet om man inte kan hantera de där känslorna och undviker dem.
Mm.
Det blir liksom att inte våga leva nästan på ett sätt.
Ja, men jag tror också att det handlar om i skolan när man gjorde grupparbeten så kunde man ju ibland hamna i gruppkonstellationer där det var en eller flera som inte riktigt kände ägandeskap över projektet. Mm. Och det gör att de då halkar ur processen, att de åker med mer än att de liksom, tar ansvar för alla steg som man behöver gå igenom för att avsluta uppgiften. Och lite så tänker jag med att livet blir om man alltid ringer någon. Att man inte riktigt känner ägandeskap över sitt eget liv. Om man inte tänker att det är jag som ska lösa det här utan det är någon annan som ska lösa det här. Då sitter man inte riktigt i förarsätet i sitt liv. Och då tänker man kanske inte igenom alla steg eller... Ja, men som med bevattningen nu. Det är inte så jävla svårt egentligen. Men för mig, innan jag installerade mitt första bevattningssystem och innan jag förstod vad det var för olika delar och liksom hur det hängde ihop så kändes det nästan oöverstigligt. Men i och med att jag har bestämt mig för att jag vill kunna klara mig själv så känner jag det där ägandeskapet. Då blir då den i gruppen som ser till att projektet blir avslutat, om du fattar vad jag menar.
Precis.
Alltså, och jag tycker att det sättet att leva känns så jävla... Ja, det är, i alla fall för mig så skapar det väldigt mycket mening.
Ja, men det är också ett växande i det.
Det är ett men själva växandet är ju, det är väl det som skapar mening kanske.
Alltså, ja, det finns precis. Men det ger också ett rikare innehåll på något sätt. Då. Ja. Så tycker jag i alla fall. Men det där är ju egentligen bara om man drar det vidare, just det här till människor som känner att det är de som har ansvar för sitt hushåll och sin familj när det gäller beredskap. Exakt. Eller inte tar det. Så det är ju exakt samma processer egentligen.
Va? Exakt. Och då, jag tänker att det här kanske är ett, om man vill bli en sån, så kanske det här är ett bra sätt att öva sig på det. Att man väljer ut någonting, kanske inte då när det liksom är en, det kanske inte behöver vara en släpkärra som har gått sönder på E4-an, det är ju väldigt läskigt, men att man bestämmer sig för, väljer ut ett projekt i sitt liv som man, ja men som jag gjorde i fjol, att jag byggde en farstu själv så här. Det var mitt första, det som jag gjorde ut med min farsa, ja, han kom hit och tittade några gånger så att jag inte gjorde bort mig helt och hållet, men att man bara, att man just kastar sig ut på det djupa. Kanske då inte på det i farligt vatten, utan att man
inte tar, mitt ute på Atlanten.
Nej,
direkt.
Men utan precis på det djupa på i simhallen.
Ja, låg precis.
Och att det som händer i en när man då lyckas lösa det är att det smittar av sig på övriga livet.
Mm. Det är en attityd och en inställning, mycket.
Exakt.
Ja.
Så det vill jag få säga.
Mm. Det är härligt att få blanda den inställningen och attityden att klara grejer själv och samtidigt säga att inte ensam är stark.
Exakt. Exakt.
För det är faktiskt så att ensam är utlämnad.
Ja, men det är ju samma sak som i det där grupparbetet. Att det är inte att man ska klara allting själv, men att man ska känna ägandeskap. Man ska liksom äga processen och äga projektet.
Mm.
Och äga sitt liv.
Ja.
Patrik,
ja?
Vi har i vanlig ordning fått miljarders frågor till podden och det är vi ju väldigt tacksamma för. Det är ju väldigt kul. Vi ska börja med en fråga från Linda. Hon skriver så här: jag har en fundering gällande tvätt och hygien. Vi är ju väldigt renliga av oss idag och allt är så enkelt. Tala för dig själv, Linda. Det är inget problem att duscha varje dag, sätta på sig nya kläder varje morgon och så vidare. Men hur går man tillväga om duschen inte funkar? Om kläderna inte kan stoppas in i tvättmaskinen och den där högen med rena kläder börjar försvinna? Ja, Patrik.
Ja.
Hur tvättar man kläder om man tar tvättmaskin?
Ja, vi har varit inne på det lite grann i ett avsnitt i... där jag kommer ihåg att jag berättade om det här under min jägarutbildning, under värnplikten där, när vi hade en kraftig plastpåse med oss. Hyfsat stor.
Och, en byggsäck?
Ja, kraftigare ändå faktiskt. Du vet, lite kraftig byggplast, den typen var det, va? Och det är ju lite som om du skulle använda en sån här dry bag, tror jag de heter, eller någonting. Vattentät säck nu för tiden då. Typ så, fast det var mer en kraftig plastpåse då. Va? Det fanns ju inte sådana då. Så att när vi skulle tvätta där ute i fält. Jag menar, du vet, då 4 par kalsonger och 4 par strumpor, va. Så, eller skjortor och sådana saker kanske framför allt också då, va. Nej, men då tällde vi lite tvålflinge på tvålen.
Ja.
Gjorde vi. Och bäst var ju om man värmde vatten också.
Just det.
Och det är ofta, sjövatten är ju mjukt om du har hyfsat rent sjövatten då, va. Så att det löser ju bättre då. Och så la vi den tvätten i den här påsen och blötla tvätten där i då i lite varmare vatten. Där tvålflingorna hade löst upp sig och så vidare också. Och sen är det ju att bearbeta det här. Knåda, frottera liksom och så vidare. Och jobba i det och blötlägga. Och den där processen då, den är ju, alltså det här är ju det. Har du en behållare så kan du ju tvätta till och med under evakuering och sådana grejer, va.
Ja.
Om det skulle, eller flykt eller någonting sånt, va. För där är det ju också viktigt att ha hyfsat rena strumpor och underkläder och så också. Så att man inte får bekymmer med infanteri, eld och skavsår och allt sånt där.
Just det.
Men det där går ju att översätta till hushåll också. I mitt fall så är det ju så här att jag har en hyfsad mängd kalltvättmedel. Ja, men inköp på en auktion någonstans.
Är det det där som heter så här Y3? Det känner man ju igen från... Som
nej, det här är större... Men det är väl motsvarande tvättmedel då. Är det. Så att det fungerar väldigt effektivt redan vid rumstemperatur kan man säga då.
Ja. Men, och, vad är det i det som... Varför behöver man tvättmedel?
Ja, det är ju att det löser fett framför allt. Och sen får smuts och sånt att lösa upp sig i fibrerna då.
Alltså rent kemiskt så...
Ja, det har väl med joner och sådana saker att göra också, du vet. Så att jag kan inte tvätta den kemiska tvättprocessen riktigt där. I grunden så var, förr var det ju såpa. Man tvättade ju med såpa och lut och olika grejer va.
Just det, aska.
Ja, alltså asklut då.
Ja.
Men det är också en grej att tänka på. Det är att handtvätt, om man ska tvätta riktigt med den. Det är ganska hård bearbetning av kläder och sånt där faktiskt. Så, och våra kläder är ofta klenare nu för tiden då. Så att det tar ju hårt på dem om det är längre perioder det handlar om då.
Ja, ja, ja.
Men i alla fall, jag har ju som reserv då, om inte jag kan hålla igång alla mina reservelsystem och så vidare och köra tvättmaskinen. Jag har inte 3 tvättmaskiner.
Nej.
Nej, men jag har 3 sätt att tvätta kläder på i alla fall.
Och vilka är de då? Du har tvättmaskinen?
Nej, men jag har ju den här gamla klassiska tvättstugehorn som är djupare där du kan tvätta eller vad ska vi säga, skölja och slå ut och så vidare då va. Och i den är det ju en sån här räfflad kant.
Just det.
Ja.
Det är ju
tvättbereda kommer du väl ihåg?
Det vanligaste man tänker på tvättbereda så är det väl mer magmuskler man tänker på nu för tiden. Men det kommer ju då från en grej man hade förr när man tvättade för hand.
Ja, men precis. En räfflad. Men jag tänkte du som är intresserad av amerikansk sån musik och så vidare borde väl nästan vara...
spela på dem, menar du?
Ja, de gör ju det.
Ja, men exakt.
Även folkmusik här nu kan ju använda tvättbrädor och sånt där. Men de finns att köpa och det är ju just för att få den här gnuggningen ordentligt så att det bearbetar loss smutsen då med hjälp av tvålämnen då. Så det blir ett arbete att göra det. Men någonting som är viktigt också när man inte, när man ska tvätta, det är ju blötläggning. Va? Så att det löser upp och så och låta det vara. Man kan blötlägga det ordentligt i början med tvålämnen. Bearbeta det lite grann och så låta det blötläggas mer och så. Va? Men sen finns det, om man vill gå längre, jag har inte gjort det själv, så finns det ju tvättmaskiner och det går att göra enkla varianter också med det där. Men jag har lite svårt att se det. Jag har sett modeller med större hinkar där man gör ett hål i locket och så har man en sån här avloppsrensare, du vet, en sån här gummipropp eller någonting. Ja. Och kör upp och ner i tvätten som en halvfull hink med tvätt, en massa vatten och tvålämnen då. Tvättmedel eller flingar ifrån tvål eller lite såpa eller någonting va. Och så jobbar du upp och ner med den här, men jag ser liksom inte skillnaden på att jobba upp och ner med handen lite grann istället. Men
nej.
Så jag har inte brytt mig om att ens testa och göra någonting sånt där. Men jag kanske missar något. Så är det. Men jag har inte, finns så mycket annat att göra. Men sen finns det ju färdigproducerade handtvättmaskiner också om man vill gå den vägen då. Men jag har inte gjort det alltså.
Nej.
Jag har ju tvättgrytor och åt det hållet vedeldade och sånt där istället då.
Bykgryta?
Ja, den jag har är inte riktigt en sån gammal klassisk bykgryta utan det är mer en större vedeldad gryta bara så det egentligen är inte avsedd för tvätt då, men det går att värma varmvatten och tvätta och sånt i den i alla fall.
Men sån har jag också, det heter pannmur, alltså den varianten som jag har.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, det är lite olika landsdelar. Det är ju som någon sa, kråkris heter inte, för det finns ju ett bär som heter kråkris. Ja, oh, men det heter knaster och kråkris, det här som är inne i granarna. Det är lite, används just det, olika delar i landet.
En grej som jag vill säga också bara, som jag nyss hörde om tvål. För jag, alltså, det är så lätt också bara, man tvättar händerna med tvål. Men varför man tvättar med tvål är då för att tvålen typ löser upp cellmembranet i bakterier, alltså så att de dör, eller sånt där är det. Så det finns liksom en kemisk process. Alltså tvål är en grej.
Ja, men det är ju det, absolut.
Va? Så det är inte bara att det ska lukta gott, utan den har liksom en funktion. Och den består av en speciell grej och funkar på ett speciellt sätt.
Mm. Men det märker man väl om man gör något lite hårdare arbete, inte minst i trädgården, och är smutsig om händerna går in, så är det ju en väldig skillnad att försöka bli ren med eller utan tvål. Så det är ju inte tu tal om annat. Men det är som du säger också, om man tittar tillbaka på pandemin här, så har det ju varit handtvätt med tvål har ju varit huvudrekommendationen då.
Ja, och är det är också det spännande det där. Också? Man undrar så, sen jag lärde mig tvätta händerna nu under pandemin.
Ja,
så,
äntligen!
Man undrar ju vad allt det där svarta som kommer i vattnet nu, vad hände med det innan, undrar jag.
Ja.
Så att gå på händerna. Linda har en till fråga. Hon undrar om man förhängde tvätt på vinden. Mm. Torkvind. Vad är viktigt att tänka på där? Det är inte dåligt för huset. Hon bor själv i ett hus från 1900-talets början med en stor vind.
Ja, bor hon i ett så gammalt hus. Alltså, våra hus är ju inte gjorda för att användas nästan till någonting längre, va?
Kolla på Netflix.
Nej, de är bara jädrigt dyra. Mm. Ja, titta på Netflix och ja, precis. Och byta kök på var tionde år och så vidare. Nej, men du vet, de stänger av strömmen så fungerar ingenting. Du får överge huset nästan.
Ja.
Om man inte har lite extra lyx i form av en braskamin eller någonting då. Nej, men alltså tar du äldre hus så på vinden så har du ju väldigt välventilerat då. Så att det gick ju att använda verkligen till att torka där uppe om det är stora vindar då.
Så svaret är ja, det går att använda till det.
Om du har rätt hus.
Om du har rätt
och är
hus.
Det ett äldre hus så är det med största sannolikhet alldeles ypperligt att torka där uppe.
Vi går vidare. Då ska vi se här. Yeah, vi har fått en fråga från Susanne. Hon har tidigare frågat oss. Hon bor högst upp i ett höghus med en terrass, om ni minns. Vi pratade om hur hon skulle kunna odla där. Hon har fler frågor. Hon skriver så här. Att laga extra torrvaror som havregrynmjöl med mera. Jag står och tvekar i butiken. Allt är förpackat i papperspåsar som gjort för att få kryp i det. Särskilt om man tänker ekologiskt. Så frågor här är. Finns det alternativ som ni känner till som enkelt kan handlas och lagas i befintlig förpackning? Jag har hört när ni snackat om Mylarpåsar, men är inte riktigt där ännu. Och ekologiskt, är det bara att skippa när man tänker hemberedskap? Med tanke på kryp alltså.
Mm. Alltså, grejen med kryp, alltså tar du sådana professionella platser som bagerier och så, alltså de har ju, det är ju ett jätteproblem för dem att hålla krypen borta. Det blir mjöl i maskiner och allt och det dyker upp och sanera. Alltså det är ett jätteproblem va? Och det är ju just detta att ha en tät behållare och ta bort syret därifrån, då blir det jobbigt för de där krypen. För de behöver ju syre de med va?
Just det.
Så det är där de här syreabsorbenterna kommer in i bilden. Men tycker man att det är en stor grej att gå in på internet och beställa mylarpåsar där, så alltså det fungerar med till exempel PET-flaskor också då.
Ja.
Det beror, havregryn är väl hålet lite smalt för, men ris och ja, andra hela frö, korn och så vidare, så borde det fungera jättebra va.
Ja, men också plastbackar som man kan köpa på vilken affär som helst.
Ja, frågan är om du får dem tillräckligt täta i locket där.
Mm.
Du får, när du tar bort syret, det är ju att det rostar i princip. Du har lite grejer som oxideras, alltså reagerar med syret i luften.
Just det.
Och när det blir fast då, istället för i gasform, så får du ju ett undertryck, alltså vakuum in i. Det ser ju ut som det är vakuumpackat i en mylarpåse när du har gått någon dag eller två där va.
Mm.
När du har reagerat färdigt och förbrukat syret då. Så jag tänker att i en låda till exempel, så jag har inte provat just därför att jag dömt ut det på förhand. Kanske finns lådor som skulle kunna klara det då, men inte de här vanliga Jula, Rusta, Jysk-lådor och Claes Olsson och så vidare då. Det tror jag inte på.
Men kanske kolla lite om det finns någon sån här livsmedelsindustriaffär eller på Blocket eller så.
Ja, men jag kan nog säga så här att ska man lagra mer än det här mellan omsättningslagret, så så är det nog bra, för det blir ju pengar i lagret också då va.
Ja.
Det blir ju som en bankbok liksom, att du kommer ju använda det här men köpt in det i förväg, men då måste det kan bli fördärvat va.
Just det.
Men sen vill jag också säga det att sköter man det här okej, så är det ändå så att ställa mjölpåsar och sånt i plastboxar, om det inte är smittat när det kommer, vilket det kan ju vara det, men det är inte så vanligt, så underlättar det ju det för dig att öka hållbarheten och faktiskt ha det i de här plastboxarna också då va. Men grundregeln är ju att man fördelar i många mindre behållare, för får du infektion i en, alltså med skadeinsekter och sånt där, maskar och så, ja men då är det ju bara en liten del som är förstört.
Smart.
Så det är att du sätter dem i plastlådor, kanske ännu hellre häller upp dem i glasburkar med gummipackning eller skruvlock och sådana här grejer då va, så att du hellre många mindre än en stor.
Och det här med ekologiskt som Susanne frågade om, gör det någon skillnad?
Inte när det gäller lagringen skulle jag tro alltså.
Och vi rekommenderar väl ekologiskt alltid?
Ja, i vissa grödor tycker jag är viktigare än andra då, i och för sig, som vi har pratat om tidigare, potatis och så. Jag gör det, men jag är ingen absolutist. Jag har ju en viss förståelse för matförsörjningen i världen och återvinningen av näringsämnen och sånt där som inte... Nej. Vi beglider inte in på det igen, tänker jag där. Det är ju så att varje jordbruksfastighet är ett system. Det finns en viss regeneration av näringsämnen Men ofta är gårdarna specialiserade och så vidare. Så en del producerar mycket näring och andra ingenting nästan. Va? Mer än lite alger i jorden som binder lite kväve och sånt där. Och tar man bort så mycket näring i form av skörden och bara kör iväg och näringen inte kommer tillbaka på grund av dåliga avloppssystem och återvinning och nedsmutsning och så vidare och detta så det inte går att återföra, så måste man ju tillföra näring på något sätt. Annars blir det ju liksom utarmat totalt och inte blir inga skördar, va? Så är det ju.
Just det.
Så ja, man kan inte liksom, ja, det är ett...
Det är komplicerat.
Ja, det kräver ett annat jordbruksupplägg. Det kräver andra avloppssystem och ja, mycket förändringar som är väldigt stora. Och man ser ju nu när avloppssystemen börjar vittra sönder, byggda för 100 år sedan in i tätorterna, va? Och det är bara 4 år till nästa val. Man vinner inte många röster på att byta avloppssystem. Och då är det så att det blir inte gjort. Det var en som berättade för mig här nyligen att takten man byter och nu, för det börjar bli akut här och var, va? Det ligger på 400 år att byta ut nu när det är fast det håller på att ge upp på många håll.
Det låter som att vi kommer få 400 krångliga år.
Ja, men det är ju lite som med beredskapen. Alla struntar i allt. Bara, det kan vara någon annan som får ta tag i det. Det har ju inte hänt något än, va? Det är tråkigt, men...
Så är det.
Så är det.
Susanne undrar också när vi får höra Ing-Marie i podden. Alltså din fru.
Ja, vi har väl egentligen tänkt att den här podden ska vara jag och du som samtalar.
Mm.
Vi har ju haft väldigt lite. Vi har haft Anna från MSB och vi har pratat om att ha en läkare som hjälper oss med det där programmet som var det enda vi kastade.
Ja.
Vi försökte göra ett fördjupningsavsnitt på det där och kände att vi kanske ska ha ändå, det här är lite för känsligt. Va? Och vi blev osäkra, så det var faktiskt inte bra heller.
Men
vi kan ju ändra oss. Precis. När vi börjar bli för köttiga, så är det bra att ta in gäster och ändra profil på podden.
Har ni frågor till Ing-Marie som väl framförallt gäller matlagning och Susanne skriver om ätbara växter till exempel. Då får ni gärna mejla oss och märk det mejlet med fråga till Ing-Marie då. Så när vi har tillräckligt många så får Ing-Marie vara med i podden helt enkelt. Det låter väl bra. Du, hon har också en fråga om Biolite Camp Stove. Är det något du vet vad det är?
Har inte du en sån?
Jag har en sån. Det är ett litet kök som man kan elda i med pinnar och som också kan ladda telefonen. Jag har nog aldrig använt det riktigt, men det ska enligt uppgift funka. Det känns ju bra. Och jag gillar den där tanken på att man kan elda pinnar istället för att man måste ha gas. Så jag är nog för det som beredskapskök, tror jag.
Jo, men jag tycker den blir ett... Jag håller med, men jag är lite så där. Den typen av grejer vill jag gärna ha basic-nivå på, inte massa dyr elektronik som är sårbar och så vidare i.
Just det.
Och då, men själva det här att det är ett biobränslekök, är det inte fläkt i den där också?
Det finns kanske olika varianter, min har inte det.
Nej. De köken som jag har när det gäller biobränsle och som de har fått i julklappar och sånt där, barn och barnbarn och respektive och så vidare på barngenerationen då, det är ett med sekundärförbränning. Alltså inte bara ett biobränslekök som du, alltså sådana här fyrkantiga lådor eller runda lådor liksom, som är mer som en eldstad i plåt. Utan där du får syresättning sekundärt upp i lådorna och väldigt ren förbränning och högre effekt och så vidare. Det finns jättefina sådana för några hundralappar då.
Alltså lite mer raketspistänk?
Ja, på sätt och vis. Inte riktigt raketspis, men du får samma rena förbränning där som inte ryker så mycket och sånt där, va, och så.
Sista frågan från Susanne gäller bakning utan ugn. Har du någon erfarenhet av det?
Lite grann har jag. Det är en sak, vi har ju det på småbrukarkurserna där, att vi lagar mat över öppen eld som ett moment.
Mm.
Så att det är ett matlag som lagar varje dag. Och så roterar det då. Och det finns en, ja, på svenska kallas det för fältugn. Och Skeppshult har ju en sån som de har gjort, som är väldigt fin tycker jag.
Dutch oven heter det på engelska, eller?
Ja, precis. Holländsk ugn tror jag det betyder. Ja. Gör det där? Ja. Ja. Och det var väl att de holländarna hade med sig det över till USA.
Just det.
Men det är ju alltså används länge. En gjutjärnsgryta. Och det som är, den är ganska stor och robust. Och har kan vara slät i botten eller ha tre fötter. Den Skeppshult har nu då, den är ju slät. En sån har jag och min son har hunnit få en sån också.
En sån, man hänger den över en eld egentligen?
Ja, du kan också ställa den i, va. Och det som är unikt för de här fältugnarna då, med ganska, de är tjockare än vanlig köksgjutjärn kan man säga. De är gjorda för, men de är också, det är inget man lägger i ryggsäcken om vi säger så, utan det är nog mer på ett läger eller på
hemma.
Ja, eller om du åker iväg med bil eller kanot eller båt eller någonting på utflykter så.
Just det.
Det är nog mer åt det hållet. Eller om du har en utflyktplats där du bygger upp ett läger. Vi har ju pratat om evakueringsplatser förut och sådär. Så där är ju en sån, om det är en evakueringsplats som är mer enklare då, va.
Den är det svårt att kontrollera temperaturen i den?
Alltså, jag tycker det är så fascinerande. Ja, alltså, nu ska jag ju säga det då, att vi har ju en sån, men vi har inte använt den så mycket till bakning, mer till grytor.
Ja.
Det som är utmärkande för den också är ju att på locket så har du en kant som går upp.
Mm.
Så när du bakar bröd i den här, så lägger du ju alltså glödande kol uppe på locket också som ligger kvar där.
Jaha.
Och spiller ut det, så får du ju över- och undervärme i den här.
Otroligt.
Ugnen, va? Så du kan baka, ja, med så enkla medel, så att det är en, alltså, ja, gillar man såna här saker så ska man ju skaffa en sån, alltså. Mm. Det måste jag ju säga. Och det är verkligen en resurs med. Men jag kan tyvärr inte dela med mig av någon djupare erfarenhet av att baka stora, runda, fina bröd i den då. Men det är ju så att när man bakar över öppen eld så är ju en, och det är så fascinerande att se dem här när de gör det på småbrukarkursen, hur, ja, men fort de får det, för det är ju riktiga maträtter och sånt de lagar och bakar och sånt där. Va? Sist nu var det ju en som jag tycker är jättegod, Zanzibar pizza.
Det såg jag på Instagram, vad är det?
Ja, det är ju, de kavlar ut en tunn deg och så lägger man köttfärs och det är lök och kryddor och grejer i den där också. Men så kläcker man också ett ägg i den och så viker de ihop den. Och sen, ja, det är ju brynt köttfärs och det är liksom gjort i förväg då, så att det är ordentligt tillagat. Men sen blir det lite att du frityrsteker den lite grann, kan man säga. I morikan gör de här grejerna då.
Ja. Ja, för det är ju ett alternativ också att baka bröd i stekpanna, kan man ju.
Alltså som jajamensan, för det är ju nästa grej. Om du, det här med att göra tunna bröd.
Just det.
Det gör du ju i vilken slät yta som helst, höll jag på att säga. Va?
Ja.
Och det är ju, tittar du runt om i världen idag hur det ser ut, så har du ju i väldigt många länder, inte minst där du inte har ris och potatis för de här grejerna, så är det ju brödet.
Ja, men det är ju nanbröd och det är ju libabröd och det är tortillas
och vad heter det nere i Östafrika, Etiopien, och de har sina, där har de något. Åh, nu tappar jag dem. Jag har tittat på det nyligen. De har ju speciella frön som de har där, som de gör mjöl på och bakar ett tunt bröd på ett speciellt sätt. Men då har de ju det liksom och äter med, och så får de sina kalorier, kolhydrater via brödet där istället, va? Och det är ju nästan alltid de här tunna bröden. Och tittar du på norra Sverige där det bara gick att odla bara och bara. Ja, men i huvudsak odlades ju korn även till människor då. Och det är ju svårt att göra stora, tjocka, tunga bröd med det. Så vi har ju en väldigt välutvecklad tunnbrödstradition i vårt land också, va?
Just det. Ja, bra. Det är ett bra tips. En grej man ska säga om man ska baka in så här en gryta. Det har väl både du har testat att göra i ugnen också. Och det är ju att grytan ska vara varm som sören när du lägger i degen. För annars så kommer det att fastna jättemycket.
Mm. Finns ju viss risk att man bränner just i den här kontexten då. Det är så här. Grundregeln är så här. Antingen, och det gäller all man bakar i formar överhuvudtaget, för en sån här gryta blir ju en form.
Mm.
Antingen ska den vara varm så att det liksom inte hinner kleta in i porerna.
Just det.
Ja, utan att det gräddas i ytan. Det andra alternativet är att man smörjer in.
Just det, smör eller så, olja.
Ja, precis. Jag skulle nog göra så här när jag börjar öva lite mer på, jag och min hustru. För vi får ju öva på detta om vi ska göra det på småbrukarkursen då, så vi har något att komma med, va?
Mm.
Så är det nog så att vi oljar in den.
Mm.
Och börjar med, för att inte få... Ja, om du gör ett tjockare bröd, det blir, då får du verkligen ha kontroll på det där. Så att det inte får bli bränd yta.
Ja, det verkar svårt.
Ja, lite grann. Så jag tror jag börjar med fettet i kall istället.
Mm. Ja, bra.
Alternativet är ju utan fett och varm då, va? Det är ju de två sätten där det inte bränner fast helt enkelt.
Tack för det. Hoppas du har svar på dina frågor, Susanne. Nästa fråga gäller kyla och fönster. Det kommer från Nils. Nils har flyttat till ett litet hus som de hyr utanför Göteborg. Där finns odlingsmöjligheter nära till sjö och skog. Problemet är att det är kallt. De väntar barn i september och förbereder oss inför en vinter i huset. De har tillgång till en kamin och mycket ved. Men värmen flyr ut i otäta tvåglasfönster. Hur tätar man bäst gamla fönster?
Mm.
Jag tätar med fönsterlister, men hade förväntat mig ett bättre resultat. Hur gjorde man förr? Hur talas om fönstervadd? Är det något att testa?
Ja. Jag förstår ju att det är ett äldre hus överhuvudtaget. Och det är ju framförallt två grejer. Det är att lära sig de här enkelglasfönsterna, hur de fungerar då.
Mm.
Det är ju två glas i dem, men det är löstag bara innan fönster då. Men det andra när det gäller äldre sådana hus, som jag misstänker att det här är. Han pratar ju inte om det, men jag läser in det mellan raderna. Det är ju alltså golvdraget, va?
Mm.
Man brukar säga det när man gör i ordning sådana äldre hus och renoverar dem. Så är det just det att täta golven. Det är liksom...
Det här var någonting som alla sa till oss när vi flyttade in i vårt hus här på gården. Nere i våningen så då var flera som tipsade mig. Ta bort golvet, gräv ur och isolera ordentligt.
Ja, och vindtäta också, ja, då, så att du inte får tryck i det, va?
För på vissa ställen så blåser det ju. Man kan ju känna det är ju blåst liksom.
Ja. Du lydde inte de råden.
Jag gjorde inte det, men det är väl på gången. jag är en sån som måste lära mig av mina egna misstag.
Det måste svida, annars lärde du inte.
Exakt.
Ja, nej, men om vi går till fönstren då, så är det så att det är fantastiskt att ha sådana fönster. Jag valde faktiskt att sätta in det i mitt hus också. Men jag lät ett snickeri tillverka fönstren åt mig. För jag hade lite idé om det där. För det är, de äldre, de sätter du ju in och ofta skruvar du in dem. Och sen måste du ju täta dem.
Mm.
Men jag satte faktiskt på gångjärn med sprintar som jag kan slå ut på innan fönstren då. Och det gör ju att ena fönsterhalvan då, För det är ju sådana här med två halver och mittboss då. Och sprysade fönster då. Så då kan jag i alla fall öppna den ena halvan. Men det är jätteviktigt när det gäller innanfönster. Det är att man förstår hur de fungerar. Om du läcker ut luft ifrån... Nu är det kallt ute då, va? Mm. För det är ju då det blir kyligt inne också.
Man får lära sig något i den här podden också.
Ja, men precis. Och då är det ju så att varm luft binder ju mycket mer vattenånga.
Mm.
Och kommer den vattenångan ut genom det inre fönstret då, ut mellan de här två fönstren, det kyls ju den ner där, va? Och du får jättemycket kondens, och det kommer även att frysa till is och sånt när det är riktigt kallt ute då, va? Så att det får, alltså det innerfönstret, det är därför du ser att de tejpar sådana här fönster och så ofta, om du har tänkt på det.
Okej.
Okay. Tejpar i skarvarna runt.
Mm. Det låter alltså inte så snyggt.
Nej, du har vit tejp och det är liksom nästan, det hör nästan till de där fönstren på något sätt. Då. Det andra är ju att verkligen ha noggranna tätningslister, tunna tätningslister då.
Mm.
Så är det. Men tejpningen där har ju fungerat så länge vi haft råd med de där fönstren. Det är ju inte jätte, ja, hur länge har de haft de där enkelfönstren?
Ja. Och det här med fönstervadd, är det också...
Ja, det är jätteviktigt. För sen är det ju så här att du behöver ha en viss luftväxling i det här fönstret. Men det får ju inte vara mycket. Och du måste... Alltså, det är ju ganska högt ett fönster.
Mm.
Och den inre fönstret är ju i rumstemperaturen.
Mm.
Så de glasen är ju uppvärmda.
Mm.
Och det gör ju det att luften som är emellan fönstren, den värms ju upp utav de varma innerfönstren. Så den vill ju stiga uppåt.
Mm.
Så det blir ju lite skorstenseffekt här inne då, va?
Mm.
Så att då ska luft komma in i underkant på fönstren. Och kunna gå ut i överkanten. Men om det går för fort, då har du ju en luftkylning utav fönstren och får massa kallras och alltihopa där i alla fall, va. Och det är där de där tomtarna och trollen kommer in nere i fönstret då.
Då lägger du, för att man fönster lav, va?
Ja, man har ju haft mossa där historiskt då. Nu lägger man ju ofta vadd då, eller bomull helt enkelt i nederdelen. Så stör du den här luftströmmen på något sätt. Jag ska säga diffusera den.
Ja.
Så det, och att den inte bara rusar igenom då, va? Ska vi sammanfatta det där? Innefönstret ska vara jättetätt. Helt tätt. Innebågarna. Och sen ska det vara en, och det får du om du inte använder tätningslister på yttre fönstret. Men då lägger du istället den här fönstervadden. Och lägger lite eterneller eller tomtar eller något där.
För att det ska se fint ut.
Ja, man tycker att det är roligt.
Ja. Då så. Det är bara att täta på, Nils, är vårt svar, va?
Och lägga vadden ner. Ja. Det är så de fungerar.
Ja.
Och är det inte gjort så kommer det ju att bli en väldigt stor skillnad. Men jag kan också säga att jag tror det kommer att vara kallt om de inte gör något åt golven där. Det är kalla golv.
Ja, men då är det mattor man får ha.
Precis. Ja. Som en första åtgärd då, om man inte kan renovera.
Nästa fråga kommer från Emil. Han skriver: hej, vilken otroligt bra podd ni gör. Tack, Emil. Han har börjat preppa lite lätt, så han klarar ungefär en vecka med sin familj utan ström. Toppen, Emil. Han har en fråga angående vatten. Hur länge håller sig vatten från en sjöbäck om man kokar det och sen förvarar det?
Jag tänkte det där, alltså, jag delade ju på vårat Instagram-konto i väntan på katastrofen så delade jag ju att det var någon som hade hittat under skåpen ett utrymme där dunkar passade perfekt.
Mm. Ja, det var
jag
kul.
Jag tyckte just det. Ja, men precis. Du vet, man hör ju ofta det. Ja, vi har så lite plats i lägenheter och sånt där. Så jag tyckte det var lite inspiration.
Verkligen.
Att tänka till, va? Rent allmänt, inte bara för vattendunkar. Så jag tyckte den här frågan passade där. För med en gång... Jag tror det är något vi har, man får prata om mest av allting.
Mm.
Hur länge kan man lagra vatten?
Mm. Mm.
Det är ju en mängd olika variabler där, va?
Mm.
Och det är ju dels hur rent är vattnet från början?
Ja.
Det är ju den ena. Och den andra är ju det, hur ren är behållaren som du har?
Just det.
Hur har du kunnat göra ren den då? Och den kan ju diskas ur och den kan steriliseras och det är ja, klor, alltså klorin då, va?
Mm.
Och så vidare. Och ja, är det, jag vet faktiskt inte hur hög temperatur de tål de här vanligaste vattendunkarna, men man kan ju också tänka sig att hälla koket vatten i och så vidare. Va?
Mm.
Men, ja. Jag tror att de andra alternativen kanske är bättre då. Det finns även medel, vi som brygger öl känner ju till dem, som bildar ett skum som man kan spraya på ytorna då som sänker pH-t. Mm-hmm. Det är som du var ute på med tvålen, att det torkar ju ur skadedjur och bakterier och svampar och sånt väldigt mycket och steriliserar ytan då, va?
Mm.
Och det är ju sura ämnen då. Så att löser man det, skulle det vara några rester kvar, så är det ju bara typ extra vätejoner i det där då. Och givetvis det är något skumbildande med då. Men det är alltså godkänt för livsmedelsproduktion. Finns hos dem som säljer bryggeriutrustning till hushåll och sånt där.
Vad då vill jag passa på Lilla Köksbryggeriet i mina
kompisar. Ja, jag skulle säga det. Vad hette våra kompisar där? Mm. Lilla Köksbryggeriet, ja. Jag tror de har sådana rengöringsmedel med. Det var länge sedan jag var inne på sidan där. Men... ja, det är ju de grejerna då.
Men då frågan är att man ska koka vattnet från sjön. Då har han ju kokande vatten, men då häller det i en dunk.
Ja.
Då häller man ju kokande vatten i det. Det blir ju en del av processen. Och då måste den ju steriliseras i samband med att man häller i det. Det är väl som man gör när man gör med sylt liksom, i en burk.
Jag kan ju inte, alltså det beror ju på hur sjövattnet är. Ofta är det ju en hel del grums och så vidare i sjövatten. Jag tycker ju att jag har gärna med mig en vattendunk med rent vatten när jag är ute med kanot på öar eller något sånt, va? Och diskar möjligtvis och tvättar mig själv i sjövattnet, men dricker och inte det. Så lite så tänker jag, men någonstans, ja, varför skulle man göra så? Jo, det är för att nu är det lättare att koka vatten då på en elspis kanske.
Ja, men samtidigt om man har tillgång till en sjöbäck, då kan man ju också bara vänta tills man behöver vattnet och koka
det
då.
Ja, men då, det var just det jag menade, att det kan vara mer komplicerat att koka det då. Va? Du behöver ved och eld och bränslen som du vill rädda om och så. Det är väl så han tänker, misstänker jag.
Just det.
Mm. Men om vi tar det här och svarar generellt då på alla andras frågor också, och inte bara på denna frågan, så är ju förutom hur rent vattnet är och hur rent kärlet är, dunken, vad det nu är, tunnan, finns ju olika grejer att lagra vatten i, så är det ju också hur förvarar du den.
Mm.
Och det är ju det vanliga där. Fryser du den, då håller det väldigt länge, va?
Mm. Mm.
Och ju kallare desto bättre, vill jag på att säga. Men kan du åtminstone ha ett utrymme som är lite svalare än rumstemperatur, så förbättras det ju. Det går ju att tänka sig faktiskt att man har lite, ja, i alla fall, kallt är bra, och sen är ju nästa mörkt.
Mm.
Och när det gäller vatten så behöver vi ju inte lägga till den där tredje som handlar om förvaring, för det är ju torrt.
Den är ju tuff.
Den kan man hoppa i det här fallet.
Just det.
Ja, så är det. Men kallt och mörkt förlänger hållbarheten. Och så lägger vi till det här allmänna som alla ska känna till hela tiden. Att är man osäker, koka vattnet innan du dricker det.
Taget.
Så är det alltid, va? Ja, så är det. Och det står mycket olika på internet och så, men har du en godkänd dricksvattentäkt, brunn eller kommunalt vatten där kontrollen är högre och kraven är högre och där det ofta är använt reningsmedel och så vidare, reningsämnen och sånt där, så har du någonting som, jag vet, när vi var och gjorde den här livepodden som vi fick för dåligt ljud på, som vi inte kunde spela upp hos Västerås kommun, då gjorde de ju tester och de var ju uppe i flera år.
Ja, 7 år tror jag de hade varit uppe i.
Ja, men i alla fall många år var det. Det var mer än 2 som de hade, jag kommer inte ihåg, det kanske var 7.
Jag tror det.
Men i alla fall, så rent vatten har de, så förvarar de det svalt och mörkt, det håller i åratal.
Ja.
Kanske för evigt, jag vet inte. Men så bra är kanske inte allt vatten. Och inte de med egna brunnar och så vidare heller. Och framförallt inte äldre brunnar kanske. Men då brukar man säga så här att om man byter vatten vid högtiderna.
Ja.
De stora, midsommar och jul då, va? Så en gång i halvåret. Så kan det vara en hanterbar. Men kom tillbaka till det där. Det är bättre att ha det här vattnet än att inte ha det. Och när du blir osäker, då är det kokning som gäller alltså. Så klarar du dig, för då tar det som skulle kunna ställa till det i magen för dig, va?
Taget! Det där kan vi inte tjata nog om. Bra! Du Patrik, tack för idag.
Ja!
Snabbt gick det. Tack för att ni lyssnade, hörni. Och tack för att ni ställer så mycket bra frågor. hej@katastrofen.se är mailadressen. Man kan också ställa frågor i DMs på I Vänta på Katastrofen på Instagram. Och man kan också gå in på prepbox.se och köpa vår låda med mat som du kan ha som en start för din beredskap.
Ja, i det här korta perspektivet så är den fenomenal och även som till evakueringsväskor och sådana saker. Men vi hade flera bra frågor kvar, Kalle. Vi får jobba, de får stå högst upp på listan nästa vecka, och den här ljudfrågan också.
Jajamän, så är det.
Ja.
Ha det så bra så länge och glöm inte att öka din beredskap. Puss och kram.
Hej då.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.